Jag tycker man ska uppmuntra användning, men på rätt sätt. Det som är väldigt centralt i det här är ju såklart att man har ett internt regelverk i organisationen. Den här informationen, datan, är ju ofta eller kanske till och med nästan alltid egentligen många företags livsblod.
Har ni satt upp policies för hur era medarbetare får använda ChatGPT? Har ni individer i organisationer som använder bildgenereringstjänster? Det här är frågor nu som alla ledare bör ställa sig och prata med sin organisation om. Och ta beslut kring hur ställer vi oss till detta? Vilka riktlinjer och policies behöver vi utveckla? För att guida i den här nya djungeln av generativ AI så har jag i dagens avsnitt bjudit in Mikael Satama Granberg som är ansvarig för branschområdet Digital Business på Max advokatbyrå. Mikael har en lång erfarenhet av att jobba som advokat och rådgivare när det handlar om digitala affärer, så teknik och digitalisering. Så jag har många frågor just kring detta, kring hur man som ledare ska tänka, hur man guidar sin organisation till rätt typ av användning. Så varmt välkommen till AI för ledare.
Tusen tack, det är jätteroligt att få vara här.
Jag brukar ofta inleda de här poddarna eller poddavsnitten med att säga så här att jag verkligen har längtat fram till ett avsnitt och så vidare. Men nu är jag på en serie där jag känner att vi spelar in mer avsnitt som vi verkligen behöver, som vi behöver höra, som våra lyssnare behöver höra. Och bakgrunden till detta ska sägas är att du och jag har ju en gemensam kompis, för dig är det också en kollega som heter Carl Fager, som också har en podd som heter Förhandlingspodden. Och Carl och jag brukar prata teknik och startups och relatera till både investeringar och legala. Så att när jag hörde av mig till Carl och sa det att vi får mycket frågor om ChatGPT och användandet just nu. Vem tycker du att jag ska prata med? Och då var Carls solklara svar: du måste prata med Mikael. Du måste prata med Mikael. För Mikael spenderar sina dagar nu att prata om de här frågorna. Prata om liksom IT- och teknikrelaterade frågorna. Det både handlar om juridiken men också liksom affärsutveckling nu. Att allting med hjälp av teknik eller med tekniken som utvecklas så snabbt går liksom ihop. Både kring det regulatoriska, vad man kan göra, vad man inte kan göra. Och det blir affärsutveckling. Så idag ska vi ska prata om måltjänster, vi ska prata om licensiering. Men framförallt då ska vi prata om ChatGPT, AI-teknik och vad man som företag och företagsledare behöver tänka på. När man då antingen medvetet flyttar in det här i sin organisation eller redan nu har det lite mer omedvetet på plats i sin organisation redan. Så Mikael, varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och du jobbar på Max advokatbyrå, eller MAQS, där du är ansvarig och är advokat, ska vi säga. Och är ansvarig för digital business och IT- och teknikrelaterade frågor. När man är advokat och jobbar med de här frågorna, vad innebär det att jobba med digital business?
Ja, digitalisering har ju varit ett sånt här begrepp som har förekommit frekvent, kan man ju säga, under lång tid. Och som kanske numera då har ersatts lite av, eller ganska mycket i stor omfattning, av AI. Och man kan väl definiera det där på rätt många olika sätt. Men jag tycker just att digitalisering är liksom nyckeln till det här. Informationshantering i den digitala miljön. Det är ju väldigt mycket det här handlar om. Och det är ju också det som digital business såklart till sin största del innefattar. Men såklart allt som också rör just IT och teknik och kommersialisering av den typen av information och data. Och det här är ju en roll som jag har jobbat i både som rådgivare och bolagsjurist under väldigt många år. Och just det här att du tar upp närheten till affär, det är lite extra roligt. För som en liten anekdot, om jag bara får inleda med det, så startade jag ett företag när jag var 17 i ambitionen att jag tänkte att jag skulle bli stor magnat på området för disketter. Och för alla som är yngre då än 30 år så kan jag informera om att disketter, det var en liten fyrkantig sak som är ungefär en gånger en decimeter som man använde istället eller som komplement till en hårddisk för att spara information. Och den rymde väl ungefär vad som motsvarar kanske idag en fjärdedels Spotify-låt. Och det här var väl kanske inte någon jättestor kommersiell framgång, men det var väldigt lärorikt i alla fall. Så att just den här närheten till att jobba jobba nära affären och det affärsstrategiska arbetet. Det är ju, vi brukar prata väldigt mycket om det här med affärsnytta för våra kunder och att juridiken måste vara en del i det. Det vi gör som advokater måste tillföra ett värde. Och det är ju kanske självklart för många, men det förtjänar upprepas.
Jag tror att disketten är så gammal nu som man till och med har tagit bort den som spara-ikon. Och att det var det som var spara-ikonen väldigt länge, för att den symboliserade information, att spara information tidigt. Det där är ju jättehäftigt. Jag tror att vi kanske kommer komma tillbaka det lite när vi pratar liksom om informationshantering och säkerhet här. Vilka som då, för jag gillar ju att du pratar mycket om den rådgivande funktionen i att jobba, för att när vi pratar om de legala frågor, när vi pratar om lagarna som man ska förhålla sig till, så blir det ofta att vi tänker att det är ganska hårt, men mycket av det, och det vet vi ju nu framförallt inom AI-världen, att mycket av det är ju en guidning och mycket hålla i handen för att se vad får vi göra, vad kan vi inte göra, vi kanske inte vet exakt när vi börjar projekt eller börjar med produkter. Så vilka typer av frågor och utmaningar stöter du oftast på i din roll som rådgivare till företag?
Ja, men jag jobbar ju väldigt mycket med alltså leveranser av systemlösningar och utvecklingar, projektleveranser och liknande. Och det har ju alltid funnits ganska mycket reglering, men den största, tycker jag i alla fall att jag ser utmaningen idag, det är ju just att den här regleringen, det är svårt att hålla jämna steg med regleringen som finns. Det är väldigt mycket man behöver ta hänsyn till, och i princip alla känner ju till GDPR som vi har jobbat med nu i ganska exakt 5 år, och det är ju bara början. Så att det här är ju det som jag upplever är absolut tuffast för företagen att förhålla sig till. Vad får vi och vad måste vi göra ur liksom ett regulatoriskt perspektiv?
Och hur går det till när du sitter med företagsledare till exempel? Vad skulle du säga, hur stor är mognadsgraden på att man förstår vad man behöver förhålla sig till? För ta GDPR som exempel, så har det ju varit en trial and error till viss del. Vi pratar liksom om grader av compliance snarare än ett exakt förhålla sig till. Så mognadsgraden hos svenska företagsledare?
Alltså, det handlar ju också väldigt mycket om vilken riskaptit man faktiskt har som företagare. Det kan ju vara en ambition, en uttalad ambition att vara extremt compliant. Och det kan ju också vara en ambition att man av olika skäl bestämmer sig för att ta vissa risker. Och det är klart att det där påverkar ju väldigt mycket hur man ska resonera som rådgivare också. För det är ju ett brett spektra, och mognadsgraden är, som du säger, oerhört varierande. Det som är lite symptomatiskt i de här sammanhangen, det är ju att om man återigen då jämför lite med när GDPR infördes och inför att den trädde i kraft, så hände ju först i princip ingenting, och sen hände ingenting, och sen de allra sista månaderna före ikraftträdandet så började väldigt många springa väldigt fort utan någon särskild bra riktning kanske. Och det där, då var väl kanske också tillsynsmyndigheterna lite mer ovana i sin roll och hade kanske en lite större toleransnivå för att man inte hade hunnit med och så. Men jag tror inte att man ska räkna med att den toleransnivån finns längre. Så att det här är frågor som man nog bör prioritera upp, tycker jag.
Och hur spiller det över? För du jobbar ju en hel del med molntjänsten också och guida företagsledare kring när det handlar om att förhålla sig till de olika ramverken som finns för hur man får använda molntjänster. Det är ju såklart mycket GDPR. Men vad är det mer för frågor som kommer upp när det handlar om molntjänster och licensiering av tredjepartsmjukvara till exempel?
Om man till exempel tittar på en helt central fråga är ju såklart säkerheten. Vem eller vilka till exempel kan tänkas få del av den information som jag som kund då, om jag tittar på det perspektivet, låter molntjänstleverantören hantera? Det har ju varit under ganska lång tid en diskussion om till exempel hur vissa aktörer såsom myndigheter eller för den delen advokatbyråer kan använda eller jobba med leverantörer med amerikansk anknytning just utifrån risken för att då till exempel underrättelsetjänst eller andra organ kommer åt den här informationen på olika sätt, vilket då skulle kunna innebära både sekretessbrott och för den delen brott mot GDPRs reglering. Så att det där är ju, den frågan är ju helt central såklart, inte bara utifrån ett regulatoriskt perspektiv såklart, utan också utifrån hur man skyddar sin information som företag så att den inte hamnar i orätta händer. Och en annan väldigt viktig aspekt är såklart också att man är ju väldigt utlämnad till leverantörens förmåga att leverera den här tjänsten. Vad händer till exempel om det blir en överbelastningsattack eller om någonting blir fel? Hur länge klarar jag som kund då av att ett avbrott till exempel pågår? Eller hur lång tid får det ta innan det felet åtgärdas? Eller om datan i värsta fall skulle förstöras? Vem ansvarar för att den förhoppningsvis då går att återskapa och komma tillbaka?
Och det spiller ju över väldigt mycket utifrån liksom säkerhetsaspekterna, och vi pratar mycket om de, alltså IP-frågor eller immateriella frågor, och var vår data och information, kritiska data och information faktiskt ligger. Det är mycket frågor om liksom mognadsgrad såklart, men och liksom kombinationen kring disketterna. Vad ska jag kalla det? Och gå tillbaka till liksom disketter eller den fysiska säkerheten. Att när vi hade information fysiskt, och jag tänker att det är också kopplat väldigt mycket till att vi måste prata om digitalisering och mognadsgrad inom att leda företag inom digitalisering, är ju att informationen var säkrare när vi förstod var den var någonstans. Om vi hade den på disketter, det fanns en fysisk koppling så vi kunde låsa in i olika liksom arkivskåp och sortera. Hur tycker du att man ska titta på information och informationssäkerhet och den data man har i företag idag? Vad är liksom de vanliga råden du ger när det handlar om hur man ska hantera den, vilka risker man tar och hur man delar med både internt i organisationen men också med då potentiella partners?
Den här informationen, datan är ju ofta eller kanske till och med nästan alltid egentligen många företags livsblod. Det här är ju idag på något sätt, alltså det har ju, att data på något sätt skulle vara det nya guldet, det har man ju sagt väldigt länge nu tycker jag. Och det stämmer ju, det är ju helt riktigt. Det är ju på väldigt många sätt så. Och i och med att allting idag är så pass informationsdrivet och i regel också ganska sårbart för störningar, så blir ju liksom tillgången och accessen till den här informationen helt central. Och där tror jag att man måste jobba med, alltså riskklassificeringar, vilken information kan vi hantera på vilket sätt? Alltså kan vi lägga den här informationen i molnet, eller är det här information som vi av olika skäl vill hålla inlåst i ett, liksom ett eget kassaskåp då, eller så, för att liksom, måste vi lägga det här på egna disketter? Sen kan det ju bli lite illusoriskt det här ibland, så tillvida att ett eget datacenter är ju också uppkopplat i regel, och det finns ju kanske till och med ännu större möjligheter för en angripare att komma åt informationen i ett sånt ibland. Så att det där är ju också kanske någonting som vi människor har en tendens att överskatta, att någonting som vi känner att vi har lite i vår fysiska närhet, om man får säga så, skulle på något sätt vara säkrare än någonting annat. Och det tror jag kan vara ett riskfyllt tänk i sig också. Det gäller att analysera riskerna för vad de faktiskt är.
Och i din roll som rådgivare då, hur mycket av den tiden när du jobbar med företag, pratar ni om liksom data governance, pratar om hantering och sätta upp kanske god hygien, datahygien och informationshygien med företag? Och vad är det företag ska tänka på när det handlar om datahygien?
Ja, men just det här med att säkerställa att vi har en god kontroll över vår information. Det låter ju väldigt svävande och fluffigt så, men det är ju mycket det här handlar om. Alltså det finns ju både såklart certifieringar och annat som man kan jobba med för att säkerställa att man har de rutinerna på plats och att man har processer och i princip den dokumentation och processer på plats för att kunna säkerställa att man har den här kontrollen över sin information. Och det är nog någonting man ska ta på allvar. Det tycker jag, för att tillbaka till alltså den frågorna som kommer, det är ju snarare många gånger så att kanske frågorna inte kommer, utan det är ju ofta så att vi, kanske jag som rådgivare i min roll, frågar, ja, men hur kommer ni jobba med det här och hur kommer ni säkerställa tillgången om någonting skulle inträffa, eller hur säkerställer ni att ni får tillbaks er information om ni vill, om man säger att ni vill byta en leverantör från den ena till en ny. Kommer det vara smidigt, eller har ni förutsett den processen till exempel?
En av sakerna, Mikael, som diskuterades väldigt mycket också då på konferensen som jag precis kommer ifrån, men som blir viktigare och viktigare, är ju det här vikten av data. Då pratar vi om data governance. Vad ska företag tänka på? Vad ska man som ledare tänka på när det handlar om data governance?
Ja, men här skulle jag säga att man behöver börja med en analys av, om vi då utgår ifrån just att man vill börja tillämpa AI mer i sin verksamhet. Vilka delar berörs redan idag och vilka kommer vi på sikt vilja, så att säga, vilka kommer vi på sikt vilja använda AI för att kanske förbättra eller effektivisera? Och i förlängningen på det också fundera då på vilka regleringar kommer vi träffas av? Nu ligger AI-förordningen fortfarande på, så att säga, för fortsatt förhandling. Parlamentet enades om att gå vidare och förhandla ett förslag som ändå kommer träda i kraft först om, ja, kanske tidigast ett par år då, men eller snarare ännu längre. Men under tiden så är det ju andra initiativ som också diskuteras, allt ifrån en, liksom en uppförande kod och någon typ av data pact som man då skulle kunna ansluta sig till, som i princip skulle vara någon typ av frivilligt åtagande, att man följer det här, så att säga, förordningsregelverket redan i förtid. Men det finns ju även andra också faktiskt tvingande regleringar som redan finns eller som kommer. Vi nämnde NIS 2 tidigare till exempel och så vidare. Så att det där behöver man ju ta hänsyn till redan idag, som vi pratade om tidigare. Det här är liksom ingenting där juristerna kommer sitta på ett eget håll eller som man liksom ska säga att det här är teknikens ansvar, utan här måste verkligen den här treenigheten som vi diskuterade med ledning, juridik, teknik samspela. Man måste gå igenom vilket systemstöd och vilka rutiner som behövs i verksamheten för att faktiskt också kunna möta både nuvarande och kommande krav på cybersäkerhet, alltså spårbarhet, dokumentation, kvalitet i data. Och jag menar, vi kan ju som jurister kan guida i vissa delar, men vi behöver teknikernas hjälp och vi behöver ledningens hjälp för att få det på plats. Så att det sammanfattande rådet här är väl verkligen att inte göra liksom den här tillämpningen som någon slags fristående spår, utan det här måste ju liksom vara en del av företagets, en självklar del av företagets strategiarbete och affärsstrategi.
Och jag brukar säga det att jag är fortfarande förvånad över hur få chief data officers jag ser i Sverige och svenska företag. Vi har såklart, liksom, vi tittar på human resources, vi har och vi ska liksom implementera goda processer och rutiner kring human resources, men vi behöver också titta mycket närmare på våra data resources och titta på vilka processer, vilka strukturer, vilka säkerhetslager har vi byggt runt omkring här. Och jag vill gärna gå tillbaka till det du sa där om Enisa, kring att tänka på det här utifrån tre lager, att titta på liksom den generella hanteringen av data, titta på ta ut den värdefulla datan, vilken är det som vad skapar värde i vår verksamhet idag och vad kommer skapa värde längre fram, hur skyddar vi den, hur gör vi den tillgänglig för de som ska ha den tillgängligt och otillgängligt för de som inte ska ha den, och sen så också titta då på branschdata där vi får titta på vad är det som sticker ut hos oss, för data kommer vara, alltså, om vi pratar om det som nya guldet eller nya oljan, det handlar om att det är en form av liksom råresurs som vi kommer kunna förädla och kommer kunna fatta bättre beslut på. Och därför behöver vi också hantera det som någonting som har väldigt mycket värde. Och jag tror att det du lyfter där i och med att titta på den utifrån liksom affärsnyttan och vad vi vill skapa framåt, vi gör det. Vad är god hygien när det handlar om data governance? Vad skulle du vilja, var börjar man någonstans om man inte har det här på plats?
Jag tror att man ska ta hjälp av de regelverk som finns. Man ska snegla lite mot de till exempel certifieringar som finns och de kraven som ställs upp för det, oavsett om man har tänkt liksom använda dem eller inte, så jag tror att det är ändå bra vägledningar. Man kan använda dem som bra vägledningar och även där har ju NISA också sagt att vi det här är ju någonting som såklart, alltså, där finns det kanske ett glapp idag. Det finns inte standarder för att kunna möta de kraven som den här regleringen kommer ställa riktigt fullt ut. Men det finns väldigt mycket som ändå är användbart. Det har ju, som du sa inledningsvis, användning och tillämpning av AI har ju väldigt stora likheter med annan, så att säga, mjukvaruanvändning, och där finns det väldigt många standarder som är tillämpliga. Sen kommer det behöva komma nya, men man har nog väldigt mycket att hämta där, och ENISA har ju också gett ut, vet jag, en ganska bra liksom analys och kartläggning av det här, så jag tycker att där har man en bra startpunkt.
Mm. Och då vill jag vill passa på att skicka med det också, att ni gör ju en hel del, mycket, både mycket bra liksom event och webbinarier tillsammans med till exempel teknikleverantörer på Max. Så att jag skulle rekommendera alla att följa det då, att gå in och titta på vilka event som ligger, vilka webbinarier som ligger, för att ta del av de här uppdaterade riktlinjerna och ta del av vad som händer i det här spacet, men också då hur andra gör. Och hur ser du på det samspelet mellan de här olika aktörer, alltså kan man säga, det är juristerna, det är företagsledarna, det är de som ansvarar för data och informationen i företagen, och sen så också kanske man ska addera då teknikföretagen som kan vara leverantörer, de kan vara en del av ekosystemet, i många fall så är vi helt beroende av våra leverantörer, men vi vet ganska lite om dem, vi vet inte riktigt vad de hanterar datan för att verkligen relatera då till exempel ChatGPT eller de nya tjänsterna som kommer in. Så hur ser du på samspelet där emellan den här tre eller fyra enigheten?
Jag skulle säga att det där är en nyckelfaktor för framgång faktiskt. Och det är ju så vi för sig, så försöker jag och mitt team jobba i många frågor, att vi teamar upp med tekniker till exempel om det gäller den typen av analys. Teamar upp med experter inom sitt fält egentligen. Vi advokater är ju liksom bra på juridik och avtal, men juridiken kan vara ganska trubbig ibland. Vad som liksom är en adekvat nivå på teknisk och organisatorisk säkerhet, det kommer ju se helt olika ut beroende på vad det är för företag och system, och i synnerhet vid vilken tidpunkt man ställer frågan. Det här kommer ju förändras. Och såklart att företaget från det perspektivet, som sagt, de är ju i regel väldigt bra på sin affär och på att driva den, men har kanske varken kännedom om tekniken eller juridiken, och där måste ju alla de här tre enheterna samspela. Det att försöka frikoppla dem från varann blir nog inte särskilt bra.
Jag tycker det är väldigt intressant att vi har den här nya treenigheten här i form av liksom teknik, eller affären, tekniken och juridiken, som man kanske behöver hitta någon balans och hitta en ny typ av feedbackloop, att man ifrågasätter där. Och i brytpunkten teknik och affär så kanske vi ska lägga datahantering också då, för att datan uppstår i kombinationen av teknik och affär, eller affär och teknik. Och det här med att det är ett alltid förändrande landskap gäller ju verkligen nu, och gäller ju verkligen under de senaste månaderna, när vi har helt plötsligt fått då generativ AI som någonstans alla kommer behöva förhålla sig till. Men om vi börjar med AI, för AI, du har jobbat inom detta länge och sett teknikförändringen ända sedan liksom disketterna då. Hur har du sett att AI har förändrat och machine learning har förändrat det här landskapet? Har det blivit en ökad sense of urgency, eller blir man förblindad av att det är så mycket, mycket hype, om man lite glömmer av vad det handlar om, att det handlar om den här goda kontrollen från första början?
Ja, men det är precis där tror jag du sätter huvudet på spiken. Det här är ju, det har gått ganska snabbt tror jag för de flesta, alltså, som inte är väldigt initierade i de här kretsarna, så tror jag att man upplever att ChatGPT kom, det var inte så länge sedan den liksom kom, och i slutet av förra året, och så med bara några månaders mellanrum så kom liksom GPT-4 då, som var väldigt mycket mer kraftfull, och nu liksom blomstrar en marknad av olika alternativ hos flera av de här stora leverantörerna med liksom varierande användningssätt för att generera häpnadsväckande resultat. Och det är klart att det här är tjänster som kostar relativt lite idag, förmodligen inte alls så mycket som de kostar att producera, utan långt därifrån. Men just av den anledningen att det är så lättillgängligt och det också är så omtalat och omskrivet, så tror jag att man är väldigt rädd för att missa någonting här och kanske tar väldigt mycket genvägar för att komma igång med det här. Och det är ju inte, de frågorna som aktualiseras är ju såklart inte nya. Det går ju tillbaka till det här med hur man ska tänka kring att skydda sin information och skydda sig för potentiella intrång i egna system och allting annat som liksom kommer i spel här. Men jag tror att, jag tycker just den här europeiska, vad heter den, Unionens cybersäkerhetsbyrå, vad blir det, NISA kanske vi ska säga på svenska då. De har ju uttryckt det här ganska bra tycker jag, för att de tror jag någon publikation sa att man bör liksom tänka i tre lager här. Man måste titta på först och främst sin generella cybersäkerhet. Hur jobbar man med cybersäkerhet i sin verksamhet i allmänhet, om man får säga så, brett. Och om vi nu börjar jobba med AI-modeller eller AI-baserade verktyg, vilka ytterligare säkerhetskrav blir relevanta eller ska vi kanske kravställa på eller överhuvudtaget ta hänsyn till? Och för det tredje, vilken bransch verkar vi? Har vi sektorspecifika säkerhetskrav som gör att vi behöver ta ännu ett tredje lager av hänsyn, till exempel inom medicinsk-teknisk produktutveckling? Och det tycker jag är väldigt kärnfullt och bra. Det tycker jag man ska ha med sig i bakhuvudet.
Och av de här tre olika nivåerna, vad börjar oftast er diskussion? Hur hittar företag in till den här diskussionen?
Det beror ju lite på hur frågan kommit upp såklart. Men det kan nog liksom vara lite mitt i det här ibland, så tillvida att det är ju av förklarliga skäl rätt ofta så att vi rådgivare blir lite luftlandsatta in i en process och vi kanske inte har varit med från starten och byggt upp så att säga någon affär, utan vi blir involverade i ett stadie när det kanske verkligen är så att man anser att det här är någonting som vi behöver en advokats ögon på. Och i de sammanhangen är det ju klart att då ska ju vi ställa de rätta kontrollfrågorna, och då kan jag ju också märka ibland att det är nog en del steg som man skulle ha tagit redan i ett tidigare skede i processen.
När i den ideala världen, och för att hitta den här rätta balansen, när skulle ni vilja vara med kring bordet och när ser ni att ni gör nytta om man skulle då designa en optimal process i förhållande då till cost-benefit såklart för företagen och men även då kring att man ska kunna vara liksom agil och komma snabbt framåt?
Ja, det här går ju egentligen tillbaka till hur man ska se på alla de här riskerna när man gör upphandlingar. För det är ju på något sätt, jag tror att det är ganska lätt som både beställare och för den delen leverantör att man hamnar kanske lite i en ganska otydlig kravbild över vad man vill köpa eller vilka effektmål man faktiskt vill uppnå. Och det där kan ju varit någonting som har uttryckts lite vagt kanske i diskussioner och möten och sådär. Och så tas det fram en offert och så tycker man allt låter bra och så sätter man igång. Och problemet med det är ju att det i ett senare skede kan bli rätt svårt att påvisa eventuella fel om man inte är nöjd med tjänsterna eller säkerhetsnivån eller vad det nu än kan tänkas vara. Och det är klart att tid och kostnad är ju helt centralt i sådana här sammanhang. Men har man inte gjort det här förarbetet ordentligt så kommer ju i regel inte heller tidplan eller kostnadskontroll gå att styra på ett bra sätt. Så att här gäller det ju, tycker jag, om jag ska göra ett medskick, det är att ha hela så att säga avtalsrelationen i åtanke redan i ett tidigt skede. Vad händer när vi har fått det vi har köpt? Vem ska ta hand om driften eller underhållet? Vem garanterar att vi verkligen så att säga är compliant med de krav som gäller? Vad har vi för krav på prestanda och tillgänglighet över tid? Och hur säkerställer vi att vi faktiskt också kanske den dagen vi vill avsluta den här avtalsrelationen kan göra det på ett smidigt sätt? Så att det gäller ju liksom att ha det här holistiska synsättet med sig från ett tidigt skede och faktiskt göra en ordentlig analys av en behovsanalys.
Vi pratar ju väldigt ofta på AI Sweden och när vi pratar med våra partners om beställarkompetens. Och beställarkompetens är kanske någonting, om jag ska vara helt ärlig och öppen och transparent när vi går in och pratar om detta, så är inte beställarkompetens någonting som jag hade associerat till juridik, eller jag hade inte associerat det till en advokat eller en advokatbyrå när det handlar om teknik. Men när jag väl hör detta och tänker på hur det är att upphandla ett system eller när vi köper in nya tjänster och hör de här delarna, så förstår jag ju det att det är ju otroligt mycket som ligger i avtalet. Det är ju otroligt mycket för att få den här goda kontrollen och så att vi vet att vi är, inte bara prata compliant, utan att vi känner oss trygga. Inte enbart i avtalet, men också trygga med tjänsten som vi använder.
Ja, det kan ju låta lite tråkigt, och det är klart att det är lätt för en advokat att säga att avtalet är väldigt viktigt här. Men på något sätt så ibland så kan jag uppleva att det finns någon slags sånt distanserat tänkande kring att vi ska väl liksom inte krångla så mycket med det där. Det är viktigare att vi fokuserar på att ungefär göra det vi vill göra och att vi kommer igång och så. Och det kan ju funka i vissa sammanhang, men som sagt, det blir ju ett väldigt stort mått av risktagande då, för man har ju ingenting egentligen sen i slutändan att referera till, och det är ju där då lite torrt och tråkigt som det här avtalet faktiskt kanske ett senare skede kommer bli väldigt viktigt.
Och då har vi ju tjänster som vi medvetet har upphandlat, ska sägas, där vi har ett, kanske ett införande i organisationen, vi har ändå lagt en beställning, den kan hålla liksom olika typer av kvalitet, eller den kan ha olika nivåer av säkerhet beroende på dels vårt eget medvetande kring de här frågorna och vår egen kompetens, men också då utifrån vad för riskaptit vi är sugna på att ta. Men sen har vi också de här tjänsterna som man inte har upphandlat, som vi vet flyttas in i företagen nu. Vi har sett exempel på till exempel hur en mängd olika branscher har använt ChatGPT och har där medarbetare. Vi har det här Samsung-exemplet där vi haft ingenjörer och utvecklare som har petat in IP rätt in i ChatGPT för att man har suttit liksom och skrivit kod. Vi har advokater, amerikanska advokater som vi diskuterade inom det här innan vi pratade inför, som har använt ChatGPT för att ta fram exempel på tidigare fall som där den bara har hallucinerat och hittat på.
Ja, det var ju en tragisk situation. Den här stackars advokaten fick skriva under en bekräftelse på att han aldrig tidigare hade jobbat med den här typen av modeller och inte visste att den kunde ljuga, och att han tyckte att han dessutom hade ställt massa kontrollfrågor kring om det här verkligen var riktiga rättsfall, och då hade ju ChatGPT bekräftat att ja, men det där har jag nog hittat på, men de andra är faktiskt sanna. Och tyvärr, väldigt sorgligt, och jag känner väldigt mycket med den stackars advokaten.
Men jag tycker också när du tog upp det för mig, för det är ett väldigt, väldigt bra exempel på tillit till teknik och där vi står idag i att det kommer in ett nytt verktyg som vi ser kan skapa mycket värde, men också skapar en hel del förvirring kring vad det faktiskt är tekniken gör, så vi måste förstå tekniken men också hur vi får använda detta, för att det här är ju någonting som de allra flesta företag inte har upphandlat, vi har inte blivit utbildade i det, det har inte funnits kunskap om detta tidigare. Så när ledare kommer och frågar dig nu hur man får använda till exempel ChatGPT och vad ska vi ha för rekommendationer, vad säger du då?
Ja, det här är ju, tycker jag, en jätteviktig fråga att verkligen adressera, och jag tycker att man ska ta det här, alltså verkligen prioritera upp det här i ledningsgrupper och styrelser. Och det vi har gjort rätt mycket nu under senare tid är att vi har varit ute och pratat med styrelser och ledningar, och faktiskt precis som du sa också informerat lite kring hur funkar den här tekniken och vad är det för någonting. Det är ju ingen roll som vi jurister traditionellt sett kanske ska ha att förklara hur teknik fungerar, men det hänger väldigt mycket ihop med det här för att man ska förstå att de här modellerna också ibland levererar resultat som är helt felaktiga. Och det är väldigt viktigt att ha med sig den förståelsen, för då tror jag att man också blir lite mer försiktig. Men frågorna är ju verkligen allt ifrån kan vi jobba med de här modellerna till vem kommer, hur kan vi använda resultatet vi genererar? Vad händer med den informationen vi har knuffat in i instruktionen till exempel, eller den här prompten för att generera någonting? Och budskapet som vi ger väldigt sammanfattat, det är ju i alla fall att jag tycker man ska uppmuntra användning, men på rätt sätt. Och det som är väldigt centralt i det här är ju såklart att man har ett internt regelverk i organisationen, att man sätter upp ett sådant regelverk för användningen. En policy om man så vill, där man har funderat verkligen igenom, vet vi något om den här modellen till exempel, vad använder den för träningsdata och kan vi lita på resultatet, vad ska vi använda resultatet till, kan vi använda det för det vi vill, eller kan det vara till exempel avtalsvillkor med leverantören eller andra som begränsar det, eller kanske till och med då immateriella rättigheter, upphovsrättigheter till exempel, som gör att det blir problematiskt. Man kanske vill kommersialisera resultatet, och då måste man ju fundera på vilket skydd behöver vi för att kunna göra det. Kan vi få det? Och kanske det allra viktigaste. Finns det risk att den information som vi då matar in i modellen på olika sätt hamnar i händer som vi inte har räknat med? Det kan ju vara för träning kanske, eller sådana ändamål som kanske inte är så direkt synliga, men det kan ju också vara annat. Och där är ju just till exempel företagshemligheter eller unikt upphovsrättsligt skyddat material som man har i organisationen, eller såklart för den delen personuppgifter som kan vara väldigt problematiskt. Någonting man måste fundera väldigt noga efter. Så att det är helt centralt. Jag tycker det kan inte nog understrykas hur viktigt jag tycker det är att man implementerar den typen av rutiner. Och om jag bara får lägga till en aspekt på det hela, så är det ju också det att nu pratar vi också om den så att säga aktiva användningen. Men mycket av det som sker idag är ju också att de här modellerna tränas ju på enorma mängder data som finns. Både kanske licensierad och olicensierad data, och framförallt information som finns tillgänglig på nätet. Vad har vi som företag för information tillgänglig på nätet? Vill vi att en AI tränas på den informationen och att den kanske då används för syften som vi inte kanske alls har tänkt oss? Så att man behöver återigen ha med sig den här helhetsbilden här.
Där tycker jag att du säger någonting som är väldigt, väldigt intressant när vi pratar om värdet på data i dagsläget, och vad modeller som vi tror kommer påverka framtiden ganska stort. Vi tror att det är både då AI som helhet, men också hela sektorn generativ AI kommer ha en stor påverkan. Och då kommer vi ju medvetet behöva kontrollera datan eller informationen som finns om oss öppet på ett helt nytt sätt. För att vi vet att det här kommer träna modeller. Och det är någonting som faktiskt inte vi pratar jättemycket om, men som jag vet är, som pratas om i andra sektorer, att ha också god kontroll, inte bara på intern datan, utan god kontroll också på den externa informationen.
Precis.
Som man har omkring oss. Vad är bra exempel tycker du på hur man som ledare då, eller som företagsledare, skulle kunna jobba med detta i sin organisation? Vad har vi liksom råd att ge där?
Ja, det går ju väldigt mycket tillbaka till det vi pratade om tidigare med det här med någon typ av god informationshantering, och att fundera över någon slags klassificering i alla fall. Hur ska vi se på riskerna med att den här informationen faktiskt, alltså vi kanske har presenterat informationen på ett sätt som vi tycker ser ganska, om man får säga så, harmlöst ut. Men en väldigt stor styrka i de här modellerna idag, det är ju att de kan abstrahera information på, och generera analyser som vi kanske inte ens själva har förutsett eller tänkt oss. Och jag tror att man ska ha det också i åtanke hela tiden, att det här är ju ett nuläge. Det här är just nu när vi sitter här och pratar idag. Den här datan finns ju tillgänglig nu, men om den används för träning av en modell som kanske används om ett år, vad kommer den kunna generera för någonting? Det kommer ju förmodligen vara oändligt mycket mer kraftfullt och häpnadsväckande än det vi har sett hittills. Så att där ska man nog verkligen tänka över både, ja, som du säger, sin interna och sin externa informationsspridning. Tillbaka återigen till att faktiskt ha riktlinjer kring vad man ska och kan dela. Och i synnerhet såklart om man har då en organisation med personal som kanske faktiskt har ett större behov av att jobba med sådana här modeller. Det kan ju vara programmering eller vad som helst.
Om vi tittar då på informationssäkerheten och vad vi kan dela och vad vi ska dela och vad vi får dela. Vad är de vanliga frågorna som kommer upp i relation då till ChatGPT? För att vi pratar om personuppgifter såklart som vi kan mata in i modellen. Vi kan mata in kod, men vi kan ju också få tillbaka kod, vi kan få tillbaka strategier, vi kan få tillbaka sådant som vi som företag kan se som användare. För att de är ju också väldigt, jag ska säga så att det här är ju väldigt, väldigt starka verktyg. Så jag gillar verkligen det du säger i att uppmuntra användandet, men göra det under kanske kontrollerade former, och att det finns en tydlig struktur för hur vi ska använda det. Men vad är de vanligaste, vad ska vi kalla det, breacharna som du har sett nu och som de kommer, som dina klienter kommer att fråga dig om?
Det som har skapat väldigt mycket uppståndelse eller väldigt mycket diskussion är ju framförallt, alltså generering av bilder till exempel då. Det har ju varit Och det är ju kanske de exemplen som var mest slagkraftiga också i och med att det kom väldigt kraftfulla verktyg för att med några enkla liksom textrader generera häpnadsväckande bildresultat. Och inledningsvis presenterades det ju här som att det skapas liksom nästan lite från tomma intet. För de insatta så tror jag var det nog ganska tydligt att så inte är fallet. Men rent sådär i allmänt medvetande så uppfattade man nog lite som att det här är någonting som liksom skapas av AI och hur kan det vara ett problem? Tills man insåg eller började förstå att de här modellerna har tränats på enorma mängder med upphovsrättsligt material, konfidentiellt, alltså sekretess, kanske klassad information, patientjournaler, bilder och namn på personer som såklart kan vara väldigt problematiska att använda om de så att säga kommer ut i form av ett resultat från den här modellen. Där löper ju så att säga du som användare en väldigt stor risk om du tar det här resultatet och tänker att du ska göra någonting och i synnerhet kommersiellt med det. Och där är ju risken, alltså där är ju frågorna kopplat till riskerna framför allt. Kan vi använda det här materialet? Får vi använda det här? Hur kan vi skydda vår användning? Och det är nog ganska, det råder nog ändå konsensus om att det som AI producerar i form av till exempel en bild inte har något upphovsrättsligt skydd därför att det inte är liksom ett uttryck för någon persons fria och kreativa val. Jag har visserligen skrivit prompten, men det är ju ändå AI som har genererat bilden och bestämt hur den ska se ut och komponeras till allra största delen. Det kommer säkert finnas exempel där det här utmanas, där det ändå finns en väldigt stor mänsklig liksom, påverkan och inverkan på slutresultatet. Men de typiska exemplen som genereras av AI faller ju inte inom den kategorin. Och då kan det ju bli problematiskt. Då får man ju kanske hitta andra vägar, avtalsvillkor eller kanske annat. Men det är problematiskt och det kan vara riskfyllt.
Det är tillbaka också till det som du pratade om tidigare här med att utmaningen i att det regulatoriska området ska hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Vi har ju nu under de senaste veckorna sett till exempel en diskussion i Japan ska sägas, att nu blev den stora nyheten kring detta kanske lite feltolkad i vad som verkligen hade sagts, men att Japan då och den japanska regeringen går in och tittar på sin egen copyright-lagstiftning för att titta på vad säger våran befintliga lagstiftning om de här verktygen och hur de använder. Och det verkar ganska mycket som att den här typen av tränings, att träna de här modellerna på så mycket bilder skulle klassificeras som fair use i den befintliga copyright-lagstiftningen. Och då förstår man att nej, men då behöver vi verkligen göra en utredning på vad vi vill vara eller hur vi vill skydda konstnärer eller hur vi vill skydda upphovsrättsliga verk. Men det där är ju en jätteutmaning för vi vet att legala processer är ganska tunga, de tar lång tid, det ska ta väldigt mycket utredning och rapportskrivning som ska göras. Och sen har vi ett verktyg som inte existerade för ett år sedan, som är liksom helt nytt, som påverkar så många olika områden. Så hur ska man tänka när det handlar om, alltså på det upphovsrättsliga, finns det svar idag? Kan vi svara på de här frågorna?
Ja, jag skulle nog ändå säga att till stor del finns det svar. Och svaret är väl många gånger att det finns en stor risk för att det kan uppstå upphovsrättsliga intrång. Ett klassiskt exempel är ju det här kända fotografiet på en afghansk flicka som jag tror var på omslaget på National Geographic för kanske 15-20 år sedan med en intensiv blick som tittar mot kameran. Och den bilden har ju de här modellerna sett så många gånger så att det i princip räcker med att skriva Afghan så kommer AI generera liksom en bild som är väldigt, väldigt lik den här. Och i de exemplen där det är så att liksom viss träningsdata, om man säger så, är överrepresenterad så är ju risken också för ett upphovsrättsligt intrång väldigt stor. Och leverantörerna kanske då i vissa fall gör det ganska lätt för sig och säger att vi gör vårt bästa för att skydda de här sakerna och att det inte ska hända, men det är du som är ansvarig och är det någon som är missnöjd så får ni väl höra av er och klaga, liksom lite så. Och det där måste man ju absolut tänka på. Jag tror att ska man ska man på något sätt strukturera sitt tänk kring alltså just det här med rättigheter och vad är det vi vill liksom uppnå med vår användning, så är det där helt centralt. Vad vill vi kunna göra med det vi har tänkt oss använda AI till? Varifrån så att säga kommer resultatet? Vad är det för träningsdata som har använts? Har vi ett behov här av att kanske ställa högre krav på leverantören? Det var ju en av de stora leverantörerna som gick ut här ganska nyligen och sa att ja, men vi lovar att våran träningsdata ändå är schysst och att liksom hålla er som användare skadeslösa om det skulle vara så att någon i princip då riktar krav mot er om ni använder bilder som ni har genererat med vår tjänst. Och jag har i alla fall fått höra en hel del kritik mot det där, att man i princip träningsdatan är lika så att säga smutsig för den skull. Man har bara gjort det lite lätt för sig i leverantörsledet för att skapa en större attraktion hos slutanvändarna. Men det är klart, utifrån ett användarperspektiv så vill man nog åtminstone ha det skyddet, tycker jag. Att leverantören faktiskt säger att ja, men vi lovar att våra modeller inte kommer innebära liksom upphovsrättsliga kränkningar.
Och då ha en relation till leverantören. Tar man så som vi har sett användandet av till exempel ChatGPT nu, så är det ju mycket på individbasis som många organisationer använder det, för att man har kanske ett antal medarbetare som har insett kraften i de här verktygen, man har insett hur mycket hjälp och stöd man kan få, men där man som företag eller organisation inte har någon relation till den här leverantören av mjukvara eller leverantören av tjänst, utan det är på en individnivå som signar upp ett provkonto till exempel, eller till och med ett gratiskonto, och då hjälper de här modellerna. Om vi går tillbaka till själva liksom att uppmuntra användandet, vad är bra användande och vad är mindre bra användande eller rent av dåligt användande av de här modellerna?
Jag tycker man ska börja just med den här liksom tekniska förståelsen för vad de här modellerna egentligen är bra på. Och det skiljer sig såklart åt om det är bild, eller jag menar, numera finns det ju också väldigt goda möjligheter att generera ljud till exempel. Men om vi tar textexemplet då, och det här är ju teknik så du kan säkert förklara det väldigt mycket bättre. Men alltså den här intelligensen som vi gärna vill prata om i de här sammanhangen tycker inte jag riktigt är särskilt rättvisande, utan det är ju snarare att de här modellerna är väldigt bra på att generera ett statistiskt utfall som stämmer väldigt väl med våra förväntningar. Och någonstans är ju det där också, alltså vi vill väl kanske gärna förmänskliga och sådär, liksom jag vet att vi frågar i något sammanhang, brukar du liksom tacka för hjälpen när du har jobbat med ChatGPT sådär, det var liksom några som räckte upp handen lite skamset sådär och sa det, men alltså det är ju en liksom en bra textgenerator, men det finns ju liksom ingen riktig intelligens bakom, vilket också gör att det där statistiska utfallet kan ta sig ganska olika och såklart då uppenbart direkt felaktiga uttryck ibland. Och det säger någonting om, tycker jag, hur man ska tänka när man jobbar med de här. Därför att om man använder då, som exemplet har varit, att nu blir vi advokater arbetslösa och nu blir liksom programmerarna arbetslösa och läkarna ligger pyrt till alla möjliga yrkesgrupper. Så är det ju ganska tydligt att vi är rätt långt från det så länge som det ändå krävs en väldigt hög grad av fackkunskap för att kunna bedöma om du verkligen har fått ett bra resultat. Man hamnar ju väldigt långt fram kanske. Du kan kapa väldigt många procent av det inledande arbetet, men de andra, alltså 40-50 procenten som det innebär att gå igenom och kvalitetssäkra finns ju fortfarande kvar där. Det är inte 100% färdigt, men däremot för typiskt sett tycker jag, som jag själv jobbar väldigt mycket med just ChatGPT, det är ju att sammanfatta längre artiklar, göra snabba översättningar eller ibland bara mata in när jag känner att jag kör fast lite på att sitta och skriva texter där det liksom ändå lämpar sig för att kunna köra via ChatGPT. Ja, men formulera om det här på ett sätt som blir mer tydligt när det gäller det här och det här till exempel. Och så kan jag få förslag som jag faktiskt inte själv riktigt hade tänkt på där, eller i vart fall sparar det en hel del tid. Så jag tycker det här sunda tänket kring vad modellen faktiskt har för kapacitet och också begränsningar och sätta användningen utifrån det.
Jag gillar en sak som vi gör här, det är att vi separerar på de två olika delarna som man behöver förstå här när man, eller tre olika delarna ska vi säga, när man jobbar med de här modellerna. Dels har vi då, för att modellen ska funka, så har vi en träning eller en träningsperiod, och då använder vi träningsdata så att man förstår vad den är tränad på för data. ChatGPT till exempel är väldigt svår att förstå vad den är tränad på för data, för den är tränad på hela webben. Den är tränad på någonstans all genererad text som finns tillgänglig för då OpenAI att hämta hem. Så att där kan man ju räkna med att den allting som du kan hitta på nätet är den tränad på. Både då nyhetsartiklar som är skrivet av riktiga journalister och alla typer av forum som kan vara handla om precis vad som helst. Så att den är väldigt duktig på att förutse och generera nästa ord eller nästa del av i någon text. Men alltså, vi förstår den datan. Men sen det vi gör här också är att liksom skilja på input och output. Så att när jag promptar då, eller när jag stoppar in någonting i modellen, så stoppar jag in text. Och där behöver vi tänka på vad är känslig information när vi matar in någonting. För vi kanske vill att den ska fortsätta en text åt oss, eller i vissa fall liksom svara på ett mail, eller i vissa fall då generera underlag för en ny presentation, och man kan använda det för att göra liksom research eller en brainstorming. Men att vi tänker på vad är det för uppgifter vi stoppar in. För de uppgifterna går rätt in till då OpenAI och deras fortsatta träning. Nu har OpenAI sagt att de inte tränar på den nya datan, men det är fortfarande, du delar fortfarande med dig av din data rätt in i en tredjepartstjänst som är i stort sett en cloudlösning. Och det bör man ju då tänka på, en amerikansk cloudlösning, så att du har personuppgifter, om du stoppar in egen kod eller någon form av IP-handling, så behöver du tänka på detta. Men sen också då i själva liksom output-datan är det du får tillbaka, vara medveten om att det inte är en sanning. Så det vi pratade om när Wikipedia eller när nätet kom, källkritik. Var källkritisk. Tänk på att det här är inte en säkerställd sanning, det här inte behöver nödvändigtvis vara sant, utan att det faktiskt handlar om att men du behöver vara med i bedömningen. Det handlar om en judgment loop där som du som individ och människa behöver ta ansvar för, och kan inte bara flytta över det rätt ut. Nu senaste dagarna så har jag sett väldigt mycket exempel på jobbansökningar där många har missat det här med att OpenAI eller med ChatGPT har lagt till ett lager där de säger det här as a large language model, och då har man till och med liksom kopierat in det för att de förmodligen använder liksom ett API i liksom sitt cover letter, och man bara försöker massproducera ut liksom ansökningar. Så OpenAI och ChatGPT bygger ju hela tiden nya funktioner och nya guardrails. Så det är också viktigt att vara uppdaterade kring dem i vad man får för vad du får tillbaka, och att förstå användandet. För att det här är ju, precis som du sa, det här är en teknik och en tjänst som lanserades alltså i slutet av november. Och nu sitter vi i juni 2023, så den har funnits med oss i knappt 8 månader. Och ändå så är det som så att det här påverkar så många fält. Så hur tycker du att man som ledare ska agera nu mot sina organisationer om det är så att man inte har pratat om detta, eller om man inte har informerat? Vad är de första liksom sakerna eller första stegen man bör ta, kanske nu redan innan semestern?
Egentligen det allra första är ju att just skapa en reglering för hur de här produkterna får användas i organisationen. Har man inte bedömt det fullt ut, så kanske man faktiskt ska säga att man inte ska använda dem tills man har hunnit göra det. Det beror lite på såklart vad man ser för risker i sin verksamhet och så. Har man liksom en butik som säljer djurfoder, så kanske inte det är liksom en jättestor risk att jobba med ChatGPT om man skulle vilja, men även där har man säkert känslig information, eller man har känslig information som man såklart vill skydda, och den ska man nog inte bara peta in där helt utan vidare. Så att det är ju den absolut första delen, men sen tycker jag man också såklart ska fundera över, om vi nu ska jobba med de här modellerna, vilket verktyg ska vi ha? Ska vi använda liksom en allmänt tillgänglig gratis tjänst, eller ska vi fundera på att det faktiskt kanske ska få ha ett värde det här, och att det är någonting som vi vill betala för att kanske få vissa andra fördelar, till exempel i form av möjligen bättre sekretess då, till exempel, och så. Och man kommer ju inte ifrån att man ändå måste titta på villkoren för användningen av tjänsten. Vad är det vi faktiskt, precis som du har sagt Peter, det här är en molntjänst. Det innebär sannolikt en överföring av information till så kallade tredje länder, det vill säga som kräver en hel del extra åtgärder enligt dataskyddsregleringen, och man måste kanske bedöma vilka konsekvenser den överföringen kan få till exempel. Så att det finns ju flera aspekter på det här som inte bara har att göra med, så att säga, den egna sekretessen, utan det kanske också är åtaganden vi har mot kunder eller andra att vi ska hålla en sekretess, eller att vi inte får använda personuppgifter för vissa ändamål, alltså, utan att vi har en grund för det. Så att man måste ha det helhetstänket med sig.
Och om det är så att ni inte har regler inför detta, anta att era medarbetare använder de här tjänsterna. Det är så pass mycket användare nu i västvärlden, och så pass mycket har spridit så pass mycket, och den finns i media, så anta att de använder. Även om vi har satt upp liksom skydd på datorer, så finns det stor risk att man använder det på telefonerna, eller stora möjligheter för att vi vill också uppmuntra användandet av det här, men gör det på med god kontroll, god hygien, se till att utbilda inom tekniken, och då titta på själva säkerhetslagret eller villkoren som ni har runt de här tjänsterna. Mikael, hur använder du ChatGPT och liknande bildgenereringstjänster som har stenkoll på detta?
Jag tycker att det är väldigt användbart att ha ChatGPT lite som ett bollplank, om man får säga så. Det är ju självklart hela tiden med liksom, vi måste tänka kring advokatsekretess och annat så, men generella skrivningar och typiskt sett sammanfattningar av texter som kanske finns, alltså nyhetsbrev som kommer och liknande, där tycker jag att det är väldigt användbart och väldigt tidsbesparande att kunna använda sådana här modeller. Och det kan ju också vara ibland när man bara behöver en snabb inflygning till ett område. Hur ska jag tänka kring till exempel testning av fordon och risk för återkallelse? Vad ska jag börja kika på för någonting? Så kan det vara rätt bekvämt att bara ta några första skott där och se liksom, vad får jag för förslag tillbaka, och så börjar jag söka efter det sen i liksom kanske mer vederhäftiga källor. Så att det tycker jag är alltså, återigen, kör på, testa, men gör det hela tiden med omdöme. Och jag skulle vilja säga några ord också. Vi har pratat om det här med risker, och jag tycker jag tror det har undgått väldigt få vid det här laget att det har ju varit ett upprop på nätet, alltså, eller bland liksom framträdande utvecklare och ledare inom stora företag kring det här med riskerna för AI. Och att jag tycker liksom att debatten har hamnat lite fel där i det här med att det på något sätt skulle vara domedagssystem och riskerna för mänsklighetens utplåning som just nu är de stora riskerna. Vi ska ju absolut diskutera de här frågorna, så det ska vi göra, men det finns ju mycket mer konkreta frågor att lösa i närtid. Och jag menar, till exempel bara vilken information man kan liksom träna en modell på. Ska det få vara som det är? Du tog exemplet med Japan, och jag tror att premiärministern där gick ut förra veckan och sa att men vi kommer göra en översyn, men som du säger, det kommer ju ta sin tid innan det kanske kommer på plats då. Och risken för, alltså, om vi blickar tillbaka ett par år på förra valet i USA, så var det ju i alla fall, tror jag, att det är nog ganska okontroversiellt att säga att det skedde en stor valpåverkan från liksom fejkade konton, men som i och för sig då var fejkade av människor. Och idag finns det alla tekniska förutsättningar för att kunna fejka ett närmast obegränsat antal konton för att påverka i princip nästan vad man vill. Och det är också väldigt, väldigt svårt för oss som använder, alltså, som användare av de här till exempel sociala medier, att faktiskt genomskåda det. Det är ju någonting de här modellerna också faktiskt är tyvärr väldigt bra på, det är att utnyttja våra svagheter.
För att gå tillbaka till cybersäkerhet, och där är jag relativt säker på att vi kommer få anledning att prata igen, och att vi kommer göra ett helt avsnitt om cybersäkerheten, framförallt med fokus på kanske små och medelstora företag som inte har samma resurser som de stora. Men det man ska veta nu är att verktygslådan för potentiella bad actors har blivit väldigt mycket större och extremt mycket mer sofistikerat och kraftigare. De är duktigare och duktigare på att liksom bli personifierade. Vi har exempel nu där den här generativa AI-tekniken används för att imitera röster och ringa telefonsamtal för att lura folk eller fischa folk på hemligheter för att dela med sig av data. Vi kan skriva väldigt bra komponerade mail. Vi kan skapa fejkade konton, bygga fejkade sajter. Vi kan göra så otroligt mycket idag, så att vad man ska vara medveten om är ju då dels det interna bruket av den här tekniken, och då titta på den här andra treenigheten vi pratar om idag, liksom träningsdata, inputdata, outputdata, tillsammans då med affärsförståelse, teknik och juridik. Men också förstå det att den externa världen använder de här. Era konkurrenter kommer använda den här tekniken för att spara tid, fria upp resurser, göra saker mer, liksom, eller öka produktiviteten och effektiviteten. Men också då att det finns en hotbild av att andra som kanske vill in i den verksamhet kommer också använda den här tekniken. Och det är därför det börjar med förståelse, det är därför det börjar med att sätta sig in i det här, skapa policies. Anta att det används så att ni själva kan leda utvecklingen, leda och styra er egen goda användning, för att vi vill uppmuntra till användning. Mikael, vad är tre saker gällande AI som du kommer göra i sommar? Vad kommer du ta dig till och liksom titta närmare på eller djupdyka i?
Jag tycker att jag är väldigt intresserad av musik och tycker att det är väldigt roligt med musik, så att min ambition i det närmsta nu, det är i alla fall att utvärdera de här olika generativa modellerna för musik lite mer. Jag testade det här om dagen med en av dem, men då tror jag att det var lite överbelastning, för att jag liksom hann aldrig generera färdigt ett slutresultat. Det kom bara ett felmeddelande, så jag är väldigt nyfiken på vad de kan åstadkomma. Jag tycker ändå att det är lite extra roligt.
Men då har du och jag en utmaning här över sommaren. För det är ju som gammal remixare eller som hobbyproducent. Så kan vi se det att kommer vi tillbaka här i slutet av augusti eller början av september, så kan vi se vem som har producerat den största AI-bangern. Så kan vi låta alla lyssnare få avgöra vilken AI-banger de gillar mest.
Ja, vilken utmaning. Ja, det låter superkul.
Mikael, tack så hemskt mycket för att du var med och delade med dig av all din kunskap och alla dina insikter. Jag vet att det här är väldigt värdefullt i att titta på den egna användningen och policyutvecklingen internt och då externt. Om det är så att man är nyfiken och vill följa dig närmare eller är sugen på att ta kontakt med dig, vad gör man då?
Hitta mig på LinkedIn. Ring, mejla. Finns på nästan alla kommunikationsplattformar, tror jag, så att välkommen med frågor och kommentarer och synpunkter. Tycker det är jättekul att diskutera det här. Och stort tack för att jag fick vara här idag. Superkul att vara med.
Och Mikaels information och länkar till LinkedIn-konto kommer ligga i show notes. Och Mikael, förutom banger-utmaningen då, så kommer det finnas goda anledningar att komma tillbaka till detta. Men tack så hemskt mycket för att du var med och delade med dig av detta. Så hörs vi snart igen.
Tack för att jag fick komma hit.
Du som lyssnar på det här är ju uppenbarligen nyfiken på AI och vad AI kan göra. Så vill du veta mer om det svenska AI-ekosystemet, så tycker jag att du ska surfa in på ai.se. Där hittar du mer information om oss på AI Sweden och det arbete vi gör. Och har du frågor och funderingar, så får du gärna höra av dig till mig. Du hittar mina kontaktuppgifter här i show notes tillsammans med länkar till innehåll som vi pratade om i dagens avsnitt. AI för ledare är en podcast av AI Sweden med mig, Peter Gudsvällut. Vi hörs nästa gång.